In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
.361 sekunder och 56 hundradelar. Det är Nils van der Poels världsrekord på 5000 meter skridsko. Han satte det i Salt Lake City.
Oh, inga bra vibbar för mig när du säger Salt Lake City.
Nej, det är inte det va?
Nej.
Misstänker att du tänker på OS-hockeyn 2002. Den som vill plåga sig kan lyssna på ett historiskt olycksdokument. Det är det ju verkligen ändå från vårt avsnitt 181.
Känn dig inte tvingad att göra det i och för sig. Avsnittsnamnet var...
Katastrofuselt.
Ja, jag misstänkte nästan det. Mm.
Det är sällan man blir glad över en axelskada. Men så här i efterhand så kan man kanske tänka sig att det kom lite lägligt ändå för Kalle Johansson när han missade just den OS-turneringen. Eller hade han kunnat ändra på hela scenariet? Det får vi aldrig veta. Däremot vet vi att 361 målgivande passningar fick Kalle Johansson ihop under sin NHL-tid i Washington Capitals. Han var länge den back med flest assist och poäng i klubbens historia innan han passerades av John Carlson här för bara ett par år sedan.
361 allsvenska seriematch gjorde en av de stora spelarna i den svenska fotbollshistorien, nämligen Björn Nordqvist. Han gjorde det för klubbarna IFK Norrköping, IFK Göteborg och Örgryte IS. Nordqvist, som spelade tre VM-turneringar för Sverige och blev känd dessutom som bagan i tv-serien Åshöjden. Björn fyller senare i år 80.
Och just 361 allsvenska matcher spelade också Magnus Kjellander för Västra Frölunda Örgryte, och med den siffran är han två genom tiderna, häng med här nu, på den kanske mindre smickrande listan när det gäller flest antalet allsvenska matcher utan att ha blivit svensk mästare. Och nästa vecka så avslöjas vem som leder den ligan.
Mm. 3-6-1 är ju inte den vanligaste taktiska fotbollsformationen, men den förekommer faktiskt. Förbundskaptenen Gus Hiddink använde den för Australien under VM 2006 i Tyskland. Och det blev lyckosamt. Australien gjorde sitt bästa VM med avancemang till åttondelsfinal.
Mittfältstätt där alltså. 361 miljoner kronor till den engelska högsta ligan på damsidan. Denna fördubbling gick huvudsponsorn Barclays in med inför den här säsongen. Detta så speciella år i engelsk damfotboll. Europamästare ju.
Vi talade ju nyligen om att bandy på annan dag är en given tradition. Men det var ju faktiskt så att bandy spelades på nyårsdagen som tradition fram till 1982. Och tittar vi på just det året så spelades en av nyårsdagsmatcherna mellan Lesjöfors och Västerås. Det blev en tydlig seger för bortalaget Västerås inför omgångens sämsta publiksiffra. Hur många åskådare kan det ha varit på plats på Stålvallen i Lesjöfors?
Mm.
Ja.
En inte allt för vild gissning. 361 åskådare.
Rätt!
Ja!
Vi hoppas på något fler åhörare än så på detta sporthuset avsnitt.
Ja, som är nummer 361.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Jag tänkte pröva ett experiment, Lasse.
Ja.
Är du sugen? Du känns experimentell, nej?
Inte ett dugg. Inte överhuvudtaget. Pröva nya grejer tycker jag är helt onödigt, särskilt om man har funnit fungerande lösningar sedan tidigare. Som vi pratade med Mika Zibanejad om, ja, till exempel i det avsnittet här förleden.
Alltså, Radiosporten har ju den här dokumentärserien. Jag tror du varit med i något av de avsnitten som heter Matchen?
Ja, stämmer. Det var ju på den tiden Rickard Henriksson, det låter som det var länge sedan, det var ju bara här om veckan. Men Rickard Henriksson, expert på Radiosporten, fotbollskommentator.
Numera programledare på...
Exakt, han har ju flyttat över till Viaplay och arbetar med Premier League. Gjorde ju sin debut i söndags i samband med de matcherna som kom från Premier League då i studion där. Där han satt tillsammans med Bojan Djordjic och Jonas Olsson. Jag vill bara säga, bra. Höga, höga förväntningar på honom har vi ju. Men det spännande är ju att det är en fotbollsexpert som går från expertroll till journalistroll. Men just det du pratar om när han har den här matchen, och jag var med där och pratade om den får man säga, klassiska kvartsfinalen mellan Uruguay och Ghana från världsmästerskapet i fotboll i Sydafrika 2010. Men han har ju alltid haft den journalistiska spänsten och blicken.
Mm. Det skiter sig för Ghana, det har vi pratat om i sporthuset, ja, också. Ja. Men just det här med det att dokumentera det, det finns ju ett annat sätt att göra det, har jag kommit på. Alltså, vi som älskar att kommentera, du och jag, det har ju varit vårt liv, att kommentera idrott live då. Vad tror du om att, som någon slags light-variant av den här matchen, vi testade att kommentera höjdpunkter från en match för länge sedan, där det är svårt att få tag på svensk kommentering? För det har varit så ibland...
det snackar du ofta om. Du redigerar ju, sätter ihop, gör avsnitten av Sporthuset efter vår inspelning och hittar ju ibland härligt gamla grejer som du med referat försöker piffa till lite. Men du har ju sagt att det är svårt att hitta svenska referat, framförallt på utländska händelser, utländska matcher, utländska höjdpunkter.
Det kanske ligger i något arkiv på något tv-ställ, men just på nätet är det inte så lätt åtkomligt. Vi vill ju ibland ha det som små illustrationer.
Du har inte ett eget arkiv alltså.
Ja, lite faktiskt. Jag är bra på att spara grejer. Men jag tänkte på så här, Miracle on Ice 1980. Det finns en svensk kommentering någonstans. Men om vi skulle göra liksom, piffa upp...
Arne Hegerfors som gjorde den i svensk tv.
Ja, VM 82. Det finns små partier att hitta, men inte mycket mer än så. Sicko och Pelé. Björn Borgs seger mot McEnroe i Stockholm upp 1980. Ja. Kan vi få upp den? Det är inte lätt. Om lyssnarna skulle kunna få beställa en minnesbild som ni skulle vilja plocka fram ifrån idrottshistorien och få det som ett live-referat. Inte att vi gör hela matchen, för det kan ju bli lite tragiskt.
Alltså du och jag?
I efterhand, ja, vi två.
Jaha.
Precis.
Ja. Ja.
Så du är involverad i experimentet.
Jaha.
och
vi lägger en kommentering så att säga nu till en händelse som har varit förut och så får vi så att säga liva upp den igen.
Ja.
Ja,
och vi tar fram de riktiga bilderna. Så det är inte att vi hittar på vad som hände, utan vi försöker spegla det som hände nu i efterhand med en kommentering som är passionerad, så passionerad det går sedan 30 år i efterhand.
Jag känner direkt ett behov av att få ta på laguppställningarna.
Ja, jag har tagit fram här.
Alltså?
För jag har redan tänkt med en grej som jag irriterade mig på att jag hade svårt att hitta på nätet, nämligen Canada Cup 87.
Matchserien mellan Kanada och dåvarande Sovjetunionen. Mm. Över tre matcher, alla med samma resultat. Två av tre gick till förlängning.
Mm. Berätta inte för mycket nu. För jag tänker att vi gör det nu istället, så får vi återuppleva det.
Aha.
Alltså de här matcherna, superfemman, höjdpunkten för superfemman, Lemieux, Gretzky, kalla kriget, Nordamerika, Sovjet. Och att vi skulle kunna göra det som en testkörning här då.
Okej.
Okay. Och se hur det blir.
Okej, okay. Laguppställningarna.
Ja, här. Vilka namn, va?
Jag har just fått Kanada i min hand här. De tre avslutande namnen här med nummer 66, Mario Lemieux. Eller Lemieux, sa vi, va?
Ja, sa vi, Lemieux. Vi säger Lemieux.
77, Paul Coffey. Och 99, Wayne Gretzky. Vilka namn! Va?
Jag kontrar med Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov och Kasatonov.
Oj, oj, oj.
Ska vi köra igång?
Men hur ska vi göra?
Jag menar, vi hade ju faktiskt ett experiment på Radiosport. Apropå experiment, så hade vi faktiskt en grej på Radiosporten som vi körde ett tag, och du och jag tyckte i alla fall det var spännande. Jag vet inte hur det var med lyssnarna, men att vi körde varsitt lag.
Ja, just det.
Vi testade lite olika grejer. Det var ju bland annat att vi införde det här med powerplay-referat. Att en stod nere vid sargkanten och tog över när pucken gick över blålinjen och började kommentera powerplay. Vi körde också varsitt lag. Vi körde, den ena körde en 5-minuters period, den andra körde en annan 5-minuters period. Testade rätt många olika grejer.
Och här är det varsitt lag, så att jag, och då behåller jag Kanada då, som jag har det här.
Här är Sovjet då, så då tar jag hand om det då. Men ska vi ta sikte på den avgörande och tredje finalmatchen då? Mm. Även om den andra faktiskt var minst lika spektakulär. Den första i alla fall, vi pratar om Canada Cup finalserien 1987, tre finalmatcher. Den första vann Sovjet med 6-5 efter övertidsspel i Forum i Montreal. Alexander Semak avgjorde 5 minuter in på förlängningen. Den andra då, där vann Kanada efter förlängning också med 6-5 i Hamilton, Ontario. Och det var alltså en och en halv förlängningsperiod innan Mario Lemieux avgjorde på assist utav Gretzky. Grand Fury, superstorspel i målet. Edmonton var vakten när Sovjet bombarderade honom i den första förlängningsperioden. Men sen var det alltså, vilken match, hattrick Lemieux och 5 assist för Gretzky. 5 målgivande passningar på 6 mål av Gretzky. Och här då, den 15 september 1987, den tredje avgörande matchen i ett utsålt 17 000 åskådare Copps Coliseum i Hamilton. Canada Cup 1987 ska avgöras.
Det är en osannolik utveckling utav den tredje och helt avgörande matchen. Ingen mer kommer att spelas efter detta. De två tidigare har gått till förlängning. Ryssland gör 3-0 på de inledande 8 minuterna utav matchen. Chockar ju mer eller mindre hela Hamilton, Ontario, Kanada. Därefter kommer Kanada tillbaka och ställningen efter första perioden är 2-4. Mellanakten 3-0 till Kanada, som alltså vänt matchen. Och nu har vi på matchklockan kommit till minut 11 och drygt det i den tredje perioden, och Kanada leder fortfarande 5-4.
Hur matchar Tichonov-laget nu när vi passerat halva den tredje perioden? Ingen Makarov, ingen Larionov, ingen Krutov. Istället så kommer man in med Semyonov, Semak och Lomaken just nu. Lomaken bakom förlängda målin, har med sig Semak i mitten och han skjuter mål! Han gör mål! Grand Fury inte riktigt med på den passningen bakom ryggen och Semak gör mål. Och det innebär att det är med 7 minuter kvar utav den tredje perioden så är det Sovjet som är i kapp. De är i kapp, det är helt lika i den här nästan osannolika finalserien. 2 sudden death-avgöranden ska det bli för tredje matchen i rad, övertidsspel.
Teckning till vänster om Grand Fury. Halvannan minut kvar, 90 sekunder. Kanada vinner teckningen. Lemieux petar loss pucken längs vänstersidan. Gretzky får det, går in i offensiva zonen till vänster. Där med sig Lemieux. Lemieux får ett friläge och skjuter. I mål! I mål! Kanada gör 6-5. 1:26 kvar att spela. Kanada 6, Sovjetunionen 5. Mario Lemieux från Wayne Gretzky. Var var det sovjetiska försvaret?
Han nästan osannolika scener i Hamilton. Och frågan är, kan Sovjet komma tillbaka en gång till? Nu ser vi att Tichonov tar in Makarov, Larionov och Krutov samtidigt som vi ser det igen målet.
Sovjetunionen tappar en spelare. Det är en interferenssituation i mittzonen. Lemieux får pucken precis vid cirkelkanten in mot skottsektorn utav Wayne Gretzky, och de två är de avgörande. Larry Murphy var med också och irriterade det sovjetiska försvaret.
Ja, och nu är frågan, Kamensky, den unge, ser intresserad ut av att komma in i ryska laget nu när vi kommer in i den absoluta slutminuten. Gretzky och Lemieux klappar om varandra. Det är Kasatonov, CSKA Moskva-backen, som försöker föra upp pucken i banan, men Kanada är väl samlat. Nytt försök från Makarov som lägger ner pucken ner mot kortsargen.
Kanada hämtar egen zon med 20 sekunder kvar att spela. Sarg ut, gäller för Kanada över hela isen och Sovjet börjar om.
Genom Kasatonov igen. Var är Fetisov? Han vill gärna ha pucken. De låser bort Fetisov. Krutov försöker, blir tacklad. Kanada tar pucken.
Har den precis vid den offensiva blå linjen. Sovjet en gång till, men publiken räknar ner.
Nummer 24, Makarov med en sista stöt in i anfallszonen, men det är slut! Det är slut! Kanada har vunnit.
Och Mario Lemieux avgjorde 18:34 för Wayne Gretzky i kanske den bästa internationella uppgörelsen över 3 matcher hockeyvärldens skåda.
Jag vet inte vad ni säger som lyssnar, men personligen i alla fall, underbart att få åka tidsmaskin 35 år tillbaka tiden till den här enorma finalserien. Mm. En titt i poängligan i Canada Cup 87 är ju speciell och säger en del om magnituden på turneringen. Wayne Gretzky vann poängligan 21 poäng på 9 matcher. Där fick vi en veckans Wayne också den här veckan. Och tvåa Mario Lemieux som ju var bästa målgörare med 11 mål på 9 matcher. Och sen är det då trea Sergej Makarov och 4 Vladimir Krutov. Och så kan vi fortsätta. Jag tänker att både den ryska superfemman Lasse och de kanske två största NHL-namnen genom tiderna, två av dem i alla fall, Wayne Gretzky och Mario Lemieux, det här var på toppnivå i sina karriärer i den här turneringen.
Du sa ju Miracle on Ice, men alltså att de här tre går till 6-5 resultatet. De två första i förlängningen och den tredje här. Det med de spelarna. Det tror jag till och med att hockeykonnoisseurer fortfarande anser är det häftigaste från 1987.
Det hände mycket spektakulära grejer i Canada Cup-historien, nästan så att man vill ha tillbaka det. Det var ju, World Cup finns ju som ska komma upp igen då och sådär, men det har inte riktigt blivit samma snurr kring det, känns det som. Vi hade ju 84 också när Sverige faktiskt gick till final mot Kanada. Apropå hockey i Nordamerika förresten, Lasse, JVM startar den här veckan.
Mm.
Alltså man får ju liksom säga det två gånger för att förstå att man har sagt rätt.
De beslöt sig ju efter en stunds funderande internationella ishockeyförbundet att avgöra junior-VM. Det var ju den turneringen som inleddes med att de började ju lira. Mm. Och sen spred sig ju corona. X antal covidfall till höger och vänster kändes det ju som. Och så kom beskedet att nej, vi avbryter spel.
Någon dag före nyårsafton, va?
Ja,
jag minns att jag var på ett spa. Jag satt i badrocken där vid ett avsnitt. Och hade gjort en spaning om att den svenska målvakten, Luleåkeepern, vad heter han?
Spaning var ju roligt.
Luleåkeepern.
Jajamän. Jesper Wallstedt. Just det. Målvakten.
Jag tänkte göra så här. Sverige kan ta guld tack vare att han är så bra. Jag vet inte om han kommer vara lika bra nu, men då var inte något snack om att Sverige skulle kunna vinna JVM. Så det, jag tänkte, här är en liten ögonbrynshöjare om jag ser att de kan vinna tack vare Jesper Wallstedt.
De blir i Edmonton, va? 9 timmars tidsskillnad. Alltså grejen är att junior-VM är ju lite grann jul- och nyårshelg och finalspel, finalmatchen till 13 helgen. Nu är det helt plötsligt augusti, så att det är väl en viss risk för att det är lite grann, du och jag är ju intresserade och många av er som lyssnar också givetvis som vill följa det här, men annars kommer det nog kanske segla in under radarn lite grann.
Vi får se, påminner lite om Canada Cup, det var ju också på hösten i september.
Ja. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Sportisupodcast.se är vår hemsida, @sportisup på Twitter och sportisupodcast på Instagram. Ska vi se vilka som var med i introstarten här? Den här Martin Paulsson, han går från klarhet till klarhet.
Det var ju den här Martin Paulsson låter som en härlig presentation på något sätt. Man tänker att, vad menar du med det?
Ja. Ja, nej, men alltså, det var ju han med Gretzky i mars.
Han tar upp lite konkurrens med Jörgen Eksvärd.
Ja, och Gretzky i mars. Och nu kommer jag med den här publiksiffran Lesjöfors. Så det är starkt. Mikael Häggström, Petter Persson, Erik Dahlberg också med introleveransen.
Härligt.
Vad har du i mejlkorgen? Eller Twitterkorgen?
Jo, jag snappar upp en grej här från Jens Backeman. Vi pratade ju förra veckan om betydelsen av videoassisterade domaren och VAR under Europamästerskapet i fotboll. Och då sa vi det att vi är nog inne på att VAR kommer att införas i svensk fotboll. Han skriver så här: jag tror ju också att VAR kommer till svensk fotboll så småningom. Frågan är bara hur? SEF, alltså föreningen Svensk Elitfotboll, består ju av klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Och flera av de lagen har årsmötesbeslut på att arbeta mot VAR. Hur ska de kunna rösta för när frågan ställs? Skriver Jens Backeman. Och då vill jag bara säga så här att det är inte klubbarna som äger Allsvenskan i fotboll. Det är inte klubbarna som äger Superettan, det vill säga de som lirar där. Utan det är administrerande myndighet för tävlingen, vilket är Svenska Fotbollförbundet. Och Svenska Fotbollförbundet ägs av sitt årsmöte där distriktsförbunden har en förkrossande hög andel av rösterna. Så att ett beslut kan fattas av Svenska Fotbollförbundets årsmöte att VAR ska införas i Allsvenskan. Det kan så att säga inte Allsvenskan stoppa. Nu menar jag inte, ta det lugnt här nu, Jens och en del andra möjligen. Jag menar inte att det är så det kommer att bli. Utan jag tror snarare att det här är en diskussion som kommer nöta på. Men det kan vara så att Svenska Fotbollförbundet får en och annan påstötning från exempelvis UEFA, Europeiska Fotbollförbundet, om att det kan vara lämpligt att överväga att vara med i den tekniska utvecklingen också för de högsta serierna i Sverige.
Och vi kan inte utesluta att de här klubbarnas årsmötesbeslut påverkar Svenska fotbollsförbundet och ger en viss försiktighet i genomförandet.
Så är det.
Och här vet jag också, som jag jobbar med den här ligan, att från domarhåll så finns det också en viss frustration kring att VAR inte finns i svensk fotboll. Därför att de kommer ju inte ut på samma sätt på den internationella scenen, och det blir allt mer besvärligt om man tillhör en liga som inte har videogranskning, eftersom man dömer på ett helt annat sätt. Och då tycker ju de såklart att Svenska fotbollförbundet borde kliva fram här och säga att vi ska ha VAR oavsett vad klubbarnas årsmötesbeslut säger, eftersom det ändå är Svenska fotbollförbundet som formellt sett bestämmer över ligan.
Det är inte osannolikt att du får en utveckling där det kommer någon lättare version av VAR som kommer att kunna testas, där man också inbegriper det som kallas för goal line technology.
Mm, det är bra om man ser om bollen över linjen.
Exakt.
Men vad är problemet med lättare VAR-hantering? Apropå det vi upplevt i damernas EM.
Tillgången kommer troligtvis vara att det är väsentligt billigare än den VAR-hanteringen som kräver väldigt mycket kameror.
Och då kanske det kan bli mer fel också. Det är ju det som kan
vara
problemet.
Man ska vinnlägga sig om vid införandet av ett VAR-system att det inte blir några fel. Alltså invändningen är ju att fotbollens själ och fotbollens hjärta så kraftfullt berörs av de här videobedömningarna. Det tar lång tid, man vet inte om det är mål eller inte, får jag jubla eller inte,
det där som du säger nu, det brukar framföras i de här årsmötesbesluten från klubbarna och supportrarna som det allra värsta. Att man vet inte om man kan lita på ett mål. Men jag såg ett mål senast, det var väl igår när vi spelade in där för Kalmar mot AIK, där det var precis så. Det finns ju fortfarande möjlighet nu för domaren att ta bort ett mål, oavsett videoteknik. Men det sker ju inte lika ofta.
Nej, men alltså så att, och det här är alldeles berättigade invändningar. Jag har samma. Men jag är ändå av uppfattningen att det blir oftare rätt. Och jag har ingenting emot att man ska, kunna avgöra en offside med att den är, antingen är du offside eller så är du onside. Den där gråzonen som ska finnas, den tycker jag är tokig.
Vi har fått flera passningar senaste veckan om det vi pratade om i förra avsnittet. Omoralen i idrotten, jämförelser mellan att spela i anfallskrigets Ryssland och ta emot pengar från exempelvis Saudiarabien. Och flera sporthusutlyssnare tycker nu att det också är dags att granska den amerikanska PGA-torens agerande. Leif Persson skriver till oss: när det gäller livgolfen, är det inte så att PGA-organisationen känner sig hotad och därför underblåser opinionen? Axel Turesson skriver ett långt intressant mejl med liknande tankegångar. När det kommer till livtoren tycker jag att Stensson åt på för mycket hat av för många personer. Gissningsvis en del, kanske samma personer som skriker på Janne Andersson, förbundskaptenen i fotboll, att kasta in Robin Quaison på planen i en match. Quaison som spelar i saudiska Al-Ettifaq. Och det finns ju många andra exempel på fotbollsspelare som inte fått en bråkdel av kritiken som Stensson har tagit emot, vilket enligt mig är orimligt. PGA-touren och Europa-touren har bannlyst spelare som väljer att spela LIV på grund av finansiering av touren. Samtidigt så tillät PGA-touren sina spelare att spela i både Dubai och Saudi senast i februari när det var tävlingar som Europa-touren arrangerade i dessa länder. Vad är skillnaden? Europa-touren heter numera DP World Tour. DP World, som är ett fraktföretag från Förenade Arabemiraten. Vad är skillnaden? Är det bara för att ägarna sitter i USA respektive Storbritannien som gör det okej att få backning av dessa företag? Om jag får gissa lite så tror jag att detta grundar sig i att PGA-touren är rädda om sitt monopol över de största spelarna och inte överhuvudtaget egentligen av hur LIV finansieras.
Ja, vi har ju också, i förra avsnittet nämnde vi ju att PGA-touren har ju avgjorts i länder där det finns smutsiga pengar. Så de har haft tävling där. Europatouren lika så. Så att, jag tror man ska verkligen lyssna på det som sägs här. Det tror jag ligger mycket i. Och det är också att utmana det etablerade är ju alltid en svårighet. Men vi har ju pratat om ATP-touren i tennis som ju har någon upphöjd ställning där de exempelvis kan ta bort Wimbledons rankingpoäng som vi talade om därför att Wimbledon inte tillät ryska spelare vara där och lira. Och ATP-touren är så stark då, så de har liksom andra arrangörer blir oroliga för att det ska bli snack om deras inställning i den frågan. Och då är det bra med, varför är det inte bra med konkurrens?
Stefan Eriksson skickar också om det här med livtouren att jag förstår snacket som ni hade senast, skillnaden mellan att spela i Ryssland jämfört med lag eller tourer som bygger på pengar från Saudi och Qatar. Men jag tycker att ni missar en sak i poängen, parallellen mellan Haaland och Henrik Stenson. Haaland är steg uppåt i sin fotbollskarriär medan Stenson tar ett tydligt sportsligt steg nedåt och därmed rakt i ansiktet på alla hans fans, som symboliskt visar att det för honom står pengar högre i kurs än sportsliga ambitioner. Det tror jag att det upplevs som ännu mer provocerande.
Ja, och det med sådana enorma pengar som är inblandat så sticker det ju ögonen på folk från början. Så det håller jag med om. Sen kan man väl i sammanhanget kanske göra en koppling till Erling Haaland, eftersom han fick en vass inledning under sitt spel i Manchester City i Premier League som startade när de besegrade West Ham borta med 2-0. Och det var ju onekligen en och annan som tittade lite skarpare, bland annat jag, när målvakten sopade ju ner när han var fri. Sopade ju ner honom. Och så blev det straff. Och vem tog den? Jo, han själv. Och det är klart att han är värvad för att göra mål. Då bör du rulla in den där straffen. Precis det han gör. Precis det han gör. Hur lugnt och stilla och säkert som helst. Och därefter gör han ytterligare ett mål. Vilken öppning för Erling Braut Haaland i Manchester City att göra två mål när de vinner med just de två målen. Och vad sa han i intervjun efteråt? Jo, i en klassisk ordväxling så kommer han ju in tillsammans med den han pratar med, journalisten som intervjuar honom, som pratar om att han missar ju en chans i 78 minuten.
Could be more. You think he should have walked away with a hat-trick?
Yeah, I could. If you saw the Gundo right before I went off, I should have been there, so... A bit shit, but that's how it is.
Steady with the language.
Sorry, shit is awesome.
Not good language in this country.
Varpå reporter säger, tänk på ditt språk, du är i England nu. Och så garvar de båda två. Så att Haaland har gjort avtryck redan.
Mm. Men alltså, jag håller ju med Stefan om att det ger olika intryck kring den här saken. Men det är ju ingen skillnad på etiken. Simon Sembe var inne på det också senast, att det ger olika intryck därför att Stenson är en individuell idrott där man ser själva ansiktet. Det bara skiner mångmiljon dollar jämfört med Manchester City, klassisk fotbollsklubb, kommer undan lite på det och sådär. Men på sista raden så är det ju samma sak.
Ja, visst är det så. Visst är det så.
Sporthuset 361.
Det är ett par stycken här som har till din glädje säkert hört av sig om friidrotts-SM.
Ja, de kanske har uppfattat att det ibland handlar om friidrott i podden.
Ja, exakt ja. Det var SM i Norrköping. Jag noterar förresten att Daniel Ståhl har abdikerat.
Ja, även på svenska
sidan. Ja, men det är det jag menar, eftersom Simon Pettersson skickade iväg diskusen över 70 meter. Det var ju
personligt rekord. Han har verkligen prickat formen.
Ja, och häftig SM-tävling kan man säga.
Mm, det var det.
Men det man frågar om här, det är alltså Andreas Almgren.
Hur många gånger har han varit med i sporthuset? Det vet han säkert själv, han är bra på siffror.
Ja, han kan alla siffrorna.
6 gånger kanske.
Men han har ju varit skadad och borta, men nu dök han upp här på SM och nu börjar väl en del... Ja, vad händer? Alltså var kom han ifrån?
Ja, och det där du sa nu, det är ju rubriken på hans karriär. Alltså, han är borta, kommer tillbaka och är överlägsen. Skadad, tillbaka... överlägsen.
Han satte ju ett rekord, va? Ett svenskt rekord
i vintras. Alltså det rekordet, han är ju topp 5 i Europa genom alla tider. Och det är bättre, klart bättre än det svenska rekordet utomhus på 3000 meter. Och nu var det alltså 5000 meter, för det är ju det som är mästerskapsdistansen. Ja. Och då är det alltså så att han, precis före EM nu som kommer i München, det startar ju, ja, friidrottsmässigt så kommer det nästa vecka då. Och då är det så här att han dök upp på SM då och vann ju givetvis och var jättebra. Så det ska bli jättespännande. På den europeiska marknaden, det är ju mycket tuffare om man pratar långlöpning globalt. Alltså då kommer ju alla afrikanska löpare och så. Men på den europeiska marknaden är det mycket intressant att följa Andreas Almgren på EM. Precis som det blir med de mer klassiska namnen så att säga, som kommer nästa vecka med Duplantis och Simon Pettersson och Daniel Ståhl och så vidare.
Det är ju någonting där med det är nästa vecka i München.
Mm.
Men de har ju, det är ju ett gäng grejer som börjar hända nu på studs här, va?
Ja, precis.
Samma dag podden kommer ut här.
Ja, alltså det här är, det känns, de har inte riktigt lyckats marknadsföra det, va? För,
jag har noterat det.
Ja, du har gjort det. Ja. Under 10 dagar.
Jag noterar i och för sig som i Norrköping i friidrott
också. Ett mini-OS på 10 dagar.
Vad innan du gör.
Fast europeiskt. Ett mini-OS-EM, vad ska vi kalla det?
Mini-OS-EM, ja.
Alltså det är då... Det största evenemanget stoltserar de med München som de har haft sedan 1972, för 50 år sedan när de hade OS. Där de har, det gjordes ju en gång tidigare här, men det gick lite under radarn förra gången. Nu kanske, vi ska se om det får ett genombrott, om det här blir någonting som verkligen slår.
Vad är det för sporter?
Ja, men det är då friidrott, det är beachvolleyboll, det är kanot, det är cykling, det är gymnastik, det är rodd, det är klättring, det är bordtennis. Och det är triathlon.
Vilken blandning.
Ja, notera bort dock inte simning. Gör ju att man inte får de här riktiga OS-vibbarna kanske.
Nej, men gymnastik tar en del logik.
Ja, sant. Mm. 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 Men vad tror du?
Ja, beachvolley ska ju spelas via Eiffeltornet, var det inte så? Ja. Eller var det på Sens stränder? Jag minns inte. Nej, men det låter ju som att...
Kommer det bli någonting för framtiden?
Junior-VM i Edmonton, Alberta, Kanada får konkurrens här utav en hel del andra grejer.
Vi kan luta oss tillbaka.
Nej, men det är ju dessutom Europa på tilltalande tider, va? Ja. Mm. När hoppar Duplantis?
Ja, alltså det är ju då, ska vi se här, det är lördag 20 augusti, så det hinner bli en podd till före det.
Jaha,
men, så det blir om 9 dagar när den här podden kommer ut. Den 20 augusti klockan 8 på kvällen.
Jaha, ja, en bra tid.
Bättre tid än i Eugene. Då var det mitt i natten.
Ja, med 6:21, ja. Ja. Just det, så det är väl det han ska... Det kan ju bli 6:22 då.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Sällan har kärlekspåsen varit så väl påfylld. Jag har hållit på hela veckan med att fylla på med lappar.
Ja, jag tycker framförallt att vi ska
hålla lite, kolla lite, det är otroligt många.
Jag kan väl vara med och dra här. Oj, jag får inte ens ner näven. Men det var ju glädje från kärlekspåsen att tenniskungen fick sitt rättmätiga utrymme förra veckan. Och då var det ju samtal om, vi pratade ju med Simon Sandberg då också om våra uppfattningar om tenniskungar.
Mm, det var ju du tyckte Borgen då, va, på något sätt, för dig alltså personligen.
Ja, Rod Laver är väl den stora genom historien och bla bla bla. Och så men det går ju inte att prata tenniskungar utan att nämna Björn Borg. Och då sa du, jag ska vända mig till via sociala medier här till våra lyssnare.
Federer.
Jaha.
Och det är rätt intressant, för att tittar vi på, det säger en del om de känslomässiga banden som den svenska publiken har till den här gentlemannaschweizaren. För både Nadal och Djokovic har ju tagit fler Grand Slam-titlar.
Vilka var alternativen?
Det finns bara 4 alternativ på Twitter. Ja. Och då var det Rafael Nadal, Roger Federer, Björn Borg, någon annan.
Aha.
Och då är det som protesterar. Varför inte Djokovic med? Jo, för att jag var ganska säker på att han skulle åka på dyngstryk mot de andra. Och anledningen till det är ju, som vi har varit inne på när det gäller Djokovic, han är inte så populär. Och Federer är så populär. Han får alltså över 50% av rösterna. 54% av rösterna. Oj. Till Federer. Tvåa är då Björn Borg med 26%. Och sen kommer då Nadal med 13% och någon annan 5%. Och då är det så här att Federer har ju inte lika många slamtittar som Djokovic och Nadal. Men han har betytt så mycket mer. Han är så mycket större nimbus för den svenska idrottspubliken.
Men det där visar ju att Djokovic kunde ju tävla med några till där. Mm. Och ändå inte komma upp till hälften
och
av Nadal.
McEnroe, Connors, Villander och så vidare. Men det kanske inte var så bussigt mot Djokovic att lägga in honom.
Nej, han lirar ju inte alla
turneringar. Men Laver hamnar ju också där.
Han lirar ju inte alla turneringar. Han kommer ju inte in. Han har inte vaccin.
Förmodligen kan han inte spela US Open.
Men du ser.
Så det är jättebekymmer. Men det är roligt annars med alla namn som dyker upp från våra lyssnare. Alltså andra personliga favoriter. Jag menar, det är så här Christer Johansson, Arthur Ashe. Mikael Ljunggren gillar både Andre Agassi och Tim Henman. Micke Rognesson, Roscoe Tanner. Kommer du ihåg honom?
Ja, oja.
Hårdserv.
Mycket. Vänsterhänt.
Ja, just det. Ja. Och Tom Lindgren, Goran Ivanisevic, också storservare. Jonas Björklund gillade Leighton Hewitt. Så att det bara fortsätter. Alla har sin relation till någon tennisspelare. Och en anledning till att alla har den här starka relationen till olika tennisspelare, det är ju
Björn Borg.
Och Gustav den femte.
Ja, just det. Ja.
Som tog tennisen hit.
Ja, just det. Han som Mr. G. Var det inte så han kallade sig för? Men alltså... Ingen har nämnt Ilie Nastase, det vill jag göra också.
Mm. Och den som har vunnit flest turneringar i tennishistorien, alltså om vi räknar alla turneringar, inte bara Grand Slam, det är faktiskt Jimmy Connors.
Oj.
Över 100 stycken.
Oj.
Men tack för all respons, eller tennis.
Ja.
Tenniskungen.
Ja.
Federer är tenniskungen, enligt våra lyssnare.
Ja, grattis Roger.
Då Lasse, du hade inte 100% i koll när lappen drogs.
Ingen alls.
Men nu har du det. Det är dags för veckans kärleksbombning.
Olympiska spel Inte någon annanstans inom världsidrotten är spännvidden så stor mellan den yttersta eliten och breddidrottaren. Den här historien hämtar vi från de olympiska sommarspelen i Sydney, Australien för 22 år sedan, år 2000. Ni som följer Sporthuset har nog hört oss tala om de två stora sporterna som sommarspelen kretsar kring, friidrott den andra veckan och simning den första. Just i Sydney OS var dessutom intresset kring simtävlingarna snudd omfattande. Ett simpalats med plats för 17 000 åskådare byggdes. Ian Thorpe, hemmasonen, var i spelens centrum i tuffast tänkbara bassängkonkurrens. I försökspasset till herrarnas 100 meter frisim var det livat på utsålda läktarna. Men inte för den yttersta eliten, utan för det första heatet där tre simmare ställde upp.
In lane 5, representing Equatorial Guinea, Eric Musafani.
Take your mark.
På banorna innanför Eric Musafani, där fanns en simmare från Tadzjikistan och en annan simmare från Niger. Men de blev båda diskvalificerade för tjuvstart, så kvar blev endast Eric efter detta lopp kallad The Eel Ålen av fans och sponsorer. Finalfältet kom sedermera att simma på just över 49 sekunder. Ålen skulle hålla på i sitt försöksheat i mer än en minut till. Och det var med en simning som fick publiken att tro att han kanske till och med skulle sjunka. Eric Musafani kunde egentligen inte simma. Han hade inlett sin träning bara några månader före spelen. Det stod då klart att internationella olympiska kommittén bjöd in tävlande från små medlemsländer med dåliga förutsättningar för elitidrott att tävla med ett wildcard. Eric blev utvald och startade sin simträning i en hotellpool som mätte 12 meter. En timme om dagen mellan klockan 5 och klockan 6 på morgonen. Därför att hotellets gäster hade tillträde till poolen från just klockan 6, då åkte Eric ut. När han kom till OS-bassängen så stoppades han av andra simmare som tyckte att hans klädsel, Bermuda shorts, inte fungerade för en elitsimmare. Han fick ny utrustning av den sydafrikanska delegationen. Så, utan konkurrens efter diskningarna, utan egentlig simkunskap, men med ett maffigt monumentalt läktarstöd lyckades Eric Musafani hålla sig flytande. Han simmade in 100 meter frisim på 1.52 och 72 som vinnare av sitt heat.
Go Eric, go Eric! Eric, bring it in! Come on Eric, come on, Eric. You can get there! Come two left, man, you've only got a little bit left!
There's the end of the pool!
Come on, Eric!
The line. Look at the world records down
what
the
do you know, he's running, forget that, that's meaningless now! Here come on, Eric! You get can through, can he do it? Come on!
He's done it! He's done it! Equatorial Guinea Rail smashed here at the Sydney Aquatic Centre by the great, great Eric Musafani!
I'm feeling good. I am happy.
Satsningen från IOK att erbjuda deltagande till en mindre nation visade sig positiv. Efter OS så byggdes två stora pooler med olympiska mått i Ekvatorialguinea. Eric Musafani blev simtränare och lär alltjämt kombinera sitt ordinarie arbete på ett oljebolag med simträning. Låt oss då så här avslutningsvis koppla samman breddidrotten som jag pratade om här, representerad av Eric Musafani, med den yttersta eliten. Dubblar vi distansen som The Eel simmade på dryga 1,52 från 100 till 200 meter frisim, så kommer vi till en av de mer minnesvärda ögonblicken som jag har från olympiska spel. Jag vet inte om vi talat om detta i podden. Det var just där i Sydney år 2000. Jag fick nämligen plats i Radiosportens kommentatorsbås med Björn Geijer och Gunnar Larsson när finalen på 200 meter frisim för här avgjordes. Stora hemmafavoriten Ian Thorpe i en duell med Nederländernas Peter van den Hogenband. Det där vrålet i arenan när de är sida vid sida 15 meter före mål, det får mig fortfarande att få gåshud.
Can the torpedo make the water turn with a size 17 feet and catch Van den Hogenband? They make the turn and they're tied as they make the final turn.
And Thorpe just had a great turn right there. But Van den Hogenband is doing the job of holding him off.
And they were ahead of world record pace. Van den Hogenband trying to hold off Ian Thorpe. Van den Hogenband has
he's
to
going to do anything. He is. Van den Hogenband is going to hold him off, Dan.
The Flying Dutchman is going to win the Olympic gold over Ian Thorpe.
Pete Peter van den Hogenband vinner OS-guld i Australien på tangerat världsrekord före hemmasimmaren Ian Thorpe. Ni kan nästan höra tystnaden för övrigt i den här amerikanska kommenteringen. Tiden förresten, 1:45:35, är 7 sekunder snabbare än The Eels notering. Och då är det ändå på halva distansen.
In lane 5, representing Equatorial Guinea, Eric Musafani.
Take your mark.
Jag gick in och tittade här förresten, Ekvatorial Guinea, 740 000 invånare i det landet där i Västafrika. Men det ligger ju i alla fall vid vattnet, säger
jag. Ja, han kunde alltså inte simma den här killen.
Nej.
Men jag tycker ändå att jag skäller ibland på Internationella Olympiska Kommittén, framförallt när dess svulstiga president ska hålla fullständigt meningslösa, kvartslånga anföranden när alla väntar på att få komma igång med tävlingarna på OS-invigningar. Men jag plussar för att man alltså kontaktar mindre länder där inte förutsättningarna för att driva elitidrott är så starka. Och säger att här har ni ett wildcard i simningen. Och så blev det här som alltså inte kunde simma.
Nej.
Utan han lärde sig det någorlunda dugligt i den där hotellpoolen då. Och han hade ingen coach.
Det är helt osannolikt.
Så han fick alltså be vaktmästaren på, som arbetade med att göra rent poolen där. Och försöka liksom komma med tips för hur han skulle
försöka. Och själva försökloppet då, lite så här Steven Bradbury-läge då. Att det bara försvann en efter en.
Det var ju otroligt.
För det var ju som med Bradbury short track. När, då gick han ju för hela vägen till ett guld, så blev det ju inte här.
Ja, nej, så var det långt ifrån här. Men alltså grejen var att de här tre som ska tävla, det alla tre är sådana här wild cards.
Mm.
Så att det var lite spännande faktiskt att se vem kommer bäst utav dem där. Men då är det ju en kille från Tadzjikistan. Puff, i bassängen i första försöket, disk. Och likaså sen killen från Niger, också diskat. För de var för snabba i vattnet. Så det var bara den här killen kvar. Så han stod ju rätt länge på plattan där och väntade på att få startskottet då, så att säga, där pipet kom. Ja. Så han fick ge sig. Och första 50 meterna, jag har sett det här loppet ett par gånger, första 50 meterna, det är faktiskt, men sen blir han ju trött, va?
Mm, och då, det är det problemet, ja.
Men han klarar det. Och det är en simtokig nation. De gav ju ett sånt otroligt stöd, de här 17 000 i publiken. Ja. Det är utsålt på simförsöken, givetvis på ett olympiskt spel i Australien, självklart. För att, så att han hölls nog nästan flytande av den publiken, tror jag faktiskt.
Det blir ju speciellt med OS. Det skiljer dem från, nu vet jag inte hur det blir med det här halv-OS-EM nu i München, om de har den här typen av idrottare. Men det skiljer från andra mästerskap där man inte har med den typen av idrottare. Vi hade ju också Eddie the Eagle också på vinter-OS till exempel för Storbritannien.
Ja. Det är viktigt också att titta på de här atleterna eller idrottarna när de utför sin prestation också, med utgångspunkt för att inte skratta åt dem för att de är så dåliga, utan verkligen stötta dem i att de försöker bli bättre.
Verkligen.
Och det tycker jag är det här simloppet är verkligen det. För här hjälper man honom att klara av den här, för honom nästan till omöjligt. Han har aldrig sett en 50 meters bassäng. Han förstod ju inte, han visste ju inte att det fanns. Han visste inte var Australien låg. Alltså det här är ju enorma. Så att intrycket är, tycker jag, väldigt starkt. Och när det finns till för att stötta de här idrottspersonerna att bli bättre i det de gör.
Sydney OS 2000, det bäst genomförda olympiska spelet som vi har varit med om i alla fall, va?
På sommarsidan.
Ja.
På vintersidan så tror jag det är Lillehammer.
Mm.
Och det är samma sak, det är oerhört glada människor. Och de här funktionärerna och arrangörerna i Australien var ju fullständigt lysande att ha med att göra. Sen ska man ju veta att Australien...
Både välorganiserade och glada.
Ja, men precis. Och jag kommer ihåg att vi hade fel parkeringspass uppe när vi skulle in i P-huset vid det internationella radio- och tv-kontoret för att jobba. Vi hade ju, våra hyrbilar då var ju märkta med såna här klisteretiketter som Swedish Radio Sport på, som Pelle Josefsson hade sett till att vi hade mycket nogsamt fått, och jag åkte med Pelle dit så att vi hade glömt att byta det, och då stod vakten där och stoppade oss och sa han det att, well, fast på australiensiska. Jag kan inte släppa in er med fel datum faktiskt. Det går inte. Även om ni... Jo, förresten, om ni kan sjunga lite ABBA så ska vi fixa det. Så blev det Dancing Queen. Ja, vet
du och Pelle Josefsson och dem. Är säker?
Ja, visst.
Vilken scen.
Ja, det var så in, va. Men grejen är så här att Sydney kom 4 år efter Atlanta. Och om vi håller... i modern tid i alla fall, Sydney som de läckraste olympiska spelen, om vi ska uttrycka oss så var ju Atlanta det absolut mest fruktansvärda.
Mm.
Det var ju fullständigt genomuselt på alla sätt, med alla ingångsvärden. Förutom att det var en och annan idrottslig prestation som var läcker. Men det gjorde ju att jämförelsen blev ju liksom ganska lättvunnen för Sydney.
Det här med Dancing Queen, då tänker jag på, det var ju OS-presentationen då för några år sedan när Stockholm skulle försöka få... Ja, det måste ha varit vinter-OS 2026. när de var där i Lausanne, i OK-högkvarteret. Ja, ja. Då började hon sjunga, Stockholmspolitiken Anna König Hjelmy började köra Dancing Queen där. Jaha. Inför alla.
And Stockholm and Sweden is a wonderful place for the party that the Olympic Games should be for athletes, for visitors, for residents. And as my favorite song goes, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, oh, oh. Well, you know the words.
Dessvärre så bidrog det ju inte heller till något positivt besked.
Nej, precis. Okej, men kan vi avsluta med supporters? Men först måste vi dra en lapp ju.
Ja, visst. Och det vill jag göra här. Så.
Du kör kärlek.
Nej, det blir olycka.
Va? Ja. Ja,
har du några? Mm. Om det finns några.
Ja då.
Här är en grön.
Hur många finns det kvar i olyckspåsen? Kan det vara 10 ungefär kvar i olyckspåsen? Du ser tveksam ut. Ser du vad det står eller?
Ja, osannolika
skador.
Skador? Osannolika skador.
Mm.
Ja.
Det finns ju en del. Jag kommer direkt tänka på spanska målvakten Canizares heter han, va? Som tappade en sån här parfymflaska och missade
så.
Ett helt VM. Och
så.
Efter det så blev det Casilla som tog över som första målvakt och sen behöll han det resten av karriären.
Okej, okay. Ja. Osannolika skador. Den där känner jag att det där är på din lott till nästa vecka.
Det är väl det finns väl en del sånt.
Ja, det gör det säkerligen. Ja.
Ni kan gärna hjälpa till där ute också.
Jag gör det. Ja, osannolika skador, vilka har vi?
Mm.
Välkomna in.
Olycksdokument, sportersupodcast.se. Det är också den vägen vi får våra supportersånger. Och den här önskan kommer ifrån Jane Howarth som är Liverpool-supporter. Och skriver så här: jag uppskattar att ni flera gånger spelat You Never Walk Alone eftersom jag är Liverpool-supporter då. Men min stackars syster gifte sig med en Evertonian och fick Evertonian-barn.
The Toffees.
Ja, precis. Och därför har hon även medkänslor för The Toffees, ja. Och de behöver allt stöd de kan få just nu. Mm. För de var ju nära att åka ur förra året. Och de inledde väl också med en 0-1 förlust mot Chelsea här i premiäromgången. Ska vi sticka in det? Har du något intryck i Premier League just nu innan vi skickar på sången här?
Liverpool kryssade ju fulla med inledningen, det ska väl noteras. Och att Manchester City då, som vi pratade om, att Manchester City, två mål utav starka nye Erling Haaland, vann i sin inledningsmatch. Mm. Mm. Sen måste vi ju ändå nämna Manchester United som alltså under den nya Ten Hag, nederländaren, förlorar öppningsmatchen på Old Trafford. Han började med Cristiano Ronaldo på bänken exempelvis. Han har en hel del frågor säkerligen högt upp på sin dag.
De är redan hårt åtgångna i opinionen har sett.
Så är det såklart, va. Men jag tycker faktiskt att vi ska nämna det också med anledning av att Sydkustens Brighton vann med Graham Potter som tränare. Och det finns de som i den enorma kritiken som kastas över Manchester United ändå passar på att klarsynt säga att det var några taktiska drag från Potter som gjorde att Brighton faktiskt vann den där matchen. Och jag tror att det är första gången i Premier League-historien som Brighton vinner på Old Trafford.
Och Everton har väl inte vunnit ligan sedan Gary Lineker på 80-talet där. Och då ska vi väl höra deras inmarschmusik.
Bara säga det också, kopplingen mellan Everton och Liverpool. Jag tycker det är så oerhört starka. Vi hade ju det här Justice for the 96 som ju efter den här semifinalen i FA-cupen när läktaren brast och folk klämdes ihjäl och allt det som elände som polisen och myndigheterna ljög och undanhöll. Fakta och granskning först 30 år senare gav ju de anhöriga rätt. Och när Liverpool föräldrar och anhöriga till omkomna som ju har slagits emot rättssystemet eller i rättssystemet mot myndigheter och polis så länge, när de till sist vinner, så är det alltså på Goodison Park i Liverpool, Evertons hemmaarena, så kommer de här inför en match i Premier League sent på säsongen, det är solsken vet jag, så kommer de in på planen och tar emot jubel. One minute applause kallar de det för i högtalarsystemet, men det är jubel alltså från Everton fansen till de här Liverpool föräldrar och anhöriga som har kämpat så fruktansvärt hårt för rättvisa. Det är väldigt starka bilder och jag fotbollen förenar ibland på ett alldeles exceptionellt sätt. Däremot är de inte lika goda kompisar när de skulle bygga en gemensam arena.
Nej.
Det var inte att tänka på alltså. Så det är lite olika ingångsvärden i det.
Avsnitt 167, om ni vill
Justice for the 96.
Ha den tydliga dokumentationen, ja. Det avsnittet heter förut Till de 96. Ja. Men hur kan det låta på Goodison Park då? Som inmarschlåt. Det är alltså temamusiken till Zed Cars, alltså Zeta Cars. En tv-serie på 60- och 70-talet som handlade om polis i en fiktiv stad med inspiration från Kirkby nära Liverpool. Den är baserad på en folklåt från Liverpool, alltså gammal sådan, Johnny Todd, om en sjöman som förlorar sin kvinna till en annan man medan han är borta till sjöss. Evertons inmarschmusik avslutar detta avsnitt. Mm.
Jag kan tala om att vi var där i mellandagarna och de har för övrigt blå jultomtar. inte någon annan färg på dem. The Toffees. Ja.
Man kan tro att det är jul, det är JVM och så vidare. Ja. Men det är mitt i sommaren och vi är tillbaka igen nästa
vecka.
Tack
för idag. Hej på er.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!